Så, nu tar Andrea över.
Ja, hej och välkomna. Andrea heter jag, kurator. Jag kommer prata lite om stress, sårbarhet, skydd och coping. Och här ser ni då en bild där individen är i mitten och så är det olika faktorer som påverkar individen. Det är biologiska faktorer, det är psykologiska faktorer och det är sociala faktorer. Och det här vill vi illustrera att så här, individen är inte isolerad utan det är en mängd olika faktorer som påverkar som ja, men genetik, sjukdomar, skador, personlighet, hormoner som är en del av biologiska faktorer. Men också olika sociala faktorer som relationer, familj, skola, fritid och händelser i livet som kan mobbning, separation, förlust. Men också psykologiska faktorer som trauma, mående, ångest, ohälsa och tankar och coping skills. Så individen har ju både liksom olika stress och sårbarhetsfaktorer men också massa skyddsfaktorer. Och vi har olika förutsättningar att klara olika former av stress och det är avgörande för hur man klarar svårigheter i livet. Och två personer som möter samma typ av svårigheter kan få helt olika utfall beroende på alla dessa faktorer. Och för vissa krävs det mindre stress för att utlösa ohälsa och för andra klarar större belastning utan att reagera. Och ett sätt att hjälpa sin tonåring eller ungdom kan ju vara att utveckla olika copingstrategier. Och med det menas att hantera och bemöta jobbiga och utmanande situationer i livet. Och teorin kommer ursprungligen från hur man hanterar stress och stresshantering, men det går ju att applicera på en mängd olika situationer. Och genom att använda en copingstrategi försöker vi minska den stress som vi upplever. Och ju fler copingstrategier vi har, desto större chans är det att vi hittar en lösning på ett problem. Och det är väl lite, man kan ju utforska vad sin tonåring har för copingstrategier i olika situationer. Hur man hanterar svåra situationer och se om barnet har en mängd olika strategier för att hantera samma problem. Och exempel på en copingstrategi kan ju vara, det kan ju vara till exempel att man undviker någonting. Det är ju ändå en strategi. Sen kanske inte det är bra i längden, men i liksom det korta loppet kan ju det vara en strategi. En annan strategi kan ju vara att be om hjälp. En annan strategi kan också vara att man ökar sitt nätverk, att man får flera personer i sitt liv för att kunna hitta olika personer att knyta an till. Och stress. Stress är ju något som vi alla upplever i olika situationer, ibland dagligen. Och den kan ju se olika ut beroende på vad det är för typ av stress. Och det är ju en naturlig reaktion ofta i kroppen. Och den är ju gjord för att aktiveras under en kort stund. Det är ju långvarig stress som kan vara liksom ett problem. Och efter en stressreaktion så behöver ju kroppen vila och återhämta sig. Och generellt kan man ju säga att många upplever stress när man har för mycket att göra. På jobbet eller hemma eller i skolan. Men det kan också vara stress när man upplever att det finns för många sociala krav eller förväntningar som vi har svårt att leva upp till. Vilket ofta kan ju vara när man är tonåring. Så. Och sen kan det ju också vara om man har för många och krävande uppgifter. Och att man saknar kontroll. Och då kan man ofta uppleva att det blir stressigt och svårt. Och stress kan ju leda till att man känner sig trött, man är yr, att man har ont i huvudet, att man får ont i magen. Och att det då kan leda till att man vill isolera sig, försvinna och begränsa sina sociala kontakter. Och vi ser ju ibland att när vi träffar tonåringar här på syncentralen, att de beskriver stress på olika sätt. Att det är mycket att hinna med i skolan, att hinna vara med kompisar, att hinna med att sminka sig på morgonen, att äta bra, att hinna med fritidsaktiviteter. Och plus att man då också har en synnedsättning som man ibland kanske vill dölja. Och det kan ju också vara väldigt stressande att gå runt och känna att man behöver låtsas som något annat. Och en del av dem vi möter beskriver ju att de har ont i huvudet dagligen eller magont eller till och med att de går och lägger sig när de kommer hem från skolan för de är så trötta. Och det vill vi, så vill vi inte ha det, att det ska vara för våra ungdomar. Och sen är det ju också, när man är tonåring så är det ju, trötthet är ju en del av att vara tonåring. Det ingår i att det blir en omställning för kroppen och att man behöver mer sova, och sova mer och längre. Och det handlar ju både, det är ju både en hormonell grej men också att man har nya vanor. Och sen är ju tonårstiden är ju en tid där många strävar efter att vilja vara som andra. Att det kan vara pinsamt att sticka ut på många olika sätt. Och för många kan det bli jobbigt att använda sina hjälpmedel eller att överhuvudtaget ha en synnedsättning. Att det kan vara jobbigt och svårt att be om hjälp i olika situationer. Och det kan vara så att man ibland väljer att inte hänga med på en lektion. För att det är så jobbigt att någon ser att man använder sitt förstoringsprogram eller att man zoomar in på datorn. Och skolan är ju en plats som under tonårstiden blir viktig för många. Alltså dels öka kraven i skolan, man måste hinna med mer. Men också att vänskapsrelationer får större betydelse. Och att hur tonåringarna trivs i skolan hänger ofta ihop med skolarbetet. Hur skolarbetet går och hur de trivs med lärare och vänner. Ofta är det prov och läxor varje vecka som måste göras. Och tempot ökar ju i takt med åldern. Och det blir större textmassor att både läsa och skriva. Det tar längre tid med skolarbetet om man har en synsättning. Så därför är det ju viktigt att få extra tid i skolan. Och att lärarna kan dela material innan lektionen helst. Så att man får ta del av det. För vi träffar ju tonåringar där de får materialet alldeles för sent anpassat. Och då har man ingen chans att hänga med. Så liksom en framgångsfaktor är att få tillgång till materialet digitalt innan, säger många. Ja, och sen bara lite kort så här. Tonåringar blir också stressade av att uppleva krav från föräldrar på olika sätt. Och där kan det ju vara svårt att hitta en balans mellan hur mycket krav ska man ställa och hur mycket ska man liksom släppa. Den här växelverkan. Och det, vi pratar ju med föräldrar nu idag och det är ju också väldigt tufft att vara förälder. Speciellt till tonåringar. Man ska hinna med väldigt mycket under en dag. Man ska laga mat, man ska hinna vara närvarande med sin tonåring och prata och kolla hur den mår. Man ska också ta hand om sig själv, hinna träna och allt det praktiska hushållsarbetet. Så förstår jag att det är liksom en tid med mycket, mycket tid. Och därför är det viktigt att man som förälder också tänker på sin egen återhämtning och vad man behöver för att må bra. Och fundera kring det för att hitta en balans. För det är ju när det blir obalans som vi också mår dåligt och blir stressade själva i vårt föräldraskap. Och vad kan man göra då? Det är väl kanske det som många undrar. Och det här informationen har vi hämtat från Rädda Barnens material. Som har väldigt mycket bra material om just vad man behöver för att må bra som tonåring. Och vad vi som vuxna kan göra. Och då, vi på Syncentralen jobbar ju väldigt mycket med att liksom försöka stärka och hitta de skyddande faktorer som finns runt personen. Och skyddsfaktorer bidrar ju till att stärka personens motståndskraft. När personen är med om motgångar. Och det motståndskraft handlar ju om att vi ska kunna klara olika psykiska påfrestningar. Och återhämta oss snabbare. Och ja, men det kan liknas med fysisk träning som ett sätt att bli stark. Orka mer och återhämta sig snabbare vid skador. Och det material som de har tagit fram är ju då att man ska ha tillgång till trygga vuxna som lyssnar. Och tonåringar har ju ett stort behov av trygga relationer till vuxna. Att de behöver bli bemötta av oss på ett inkännande och förutsägbart sätt. Och vuxna kan skapa de här förutsättningarna för tonåringen genom att lära dem att ta hjälp av vuxna när de behöver. Och utforska livet när de vill. Alltså den här pendelrörelsen mellan att man är trygg och att man utforskar. Det gör ju att man också känner tillit till vuxna omkring sig. Att man får testa på. Och liksom tonåringar blir ju mer självständiga. Men de behöver fortfarande trygga vuxna nära. Och att man som vuxen behöver vara flexibel för när man ska möta upp behovet och när man ska liksom släppa lite mer på kraven. Och det som de pratar om som att man kan göra är ju att man kan visa sig intresserad och hjälpa tonåringar att göra svåra ämnen pratbara genom att ställa frågor till tonåringar. Och sen tar de också upp det med goda vanor i vardagen. Att ja, men liksom som vi alla så behöver tonåringen hjälp att hitta goda vanor i vardagen just kring mat och sömn, rörelse, återhämtning och göra meningsfulla saker. Och en fungerande skolgång är ju en stark skyddsfaktor för att må bra. Men att det lätt kan uppstå den här stressen att hitta balansen mellan skola och fritid. Och det är ju där vi som föräldrar kan komma in och hjälpa och stötta upp. Och sen det här med delaktighet. Alltså att få information och vara med och bestämma är ju en viktig del. Och det ökar ju i takt med ålder. Så liksom, det är ju som en stigande trappa. Att man tänker att en 17-åring har mer delaktighet än en 13-åring. Så. Men också utifrån mognad såklart. Och det står ju i barnkonventionen att man har rätt att få inflytande, delaktighet och information. Och att man som vuxen har en viktig del i att möjliggöra de här rättigheterna. Att man ska ha tillgång till det. Och att Det kan ju vara viktigt, den psykiska hälsan hos tonåringar främjas, att vara en del av ett större sammanhang och att kunna göra sin röst hörd. Och just delaktighet kan ju vara att man blir delaktig i en förening, alltså som US eller SRF, att man engagerar sig där och hjälper tonåringar att komma dit om man har svårt att ta sig eller att påminna om möten eller så. Eller andra kreativa sammanhang där man organiserar sig, för det är en stor del. Och sen det här med tillfällen att prata om känslor och mående. Att det kan ju vara väldigt svårt att prata om känslor, både för barn och vuxna. Men att det är viktigt att försöka och hitta de tillfällen när man kan försöka. Och att vuxna som står ut med starka känslor. Att det kan vara svårt att möta barnet i när det uttrycker starka känslor. För att det kan kännas både jobbigt, lite obehagligt. Och ibland såklart kan det handla om att problemlösa och hjälpa till, men oftare handlar det om att bekräfta tonåringens känsla och upplevelse snarare än att försöka lösa det. Att man vill höra, bara, gud vad jobbigt, vad tungt det är för dig nu när du går igenom det här, istället för bara, nu ska vi försöka lösa det direkt. Det är ju mänskligt att känna alla känslor, och att bli arg är ju också liksom en tillgång, eller ledsen. Ja, men precis. Och vi tänker ju att inte bara liksom föräldrar utan alla vuxna som möter barn i sin vardag kan stötta barn genom de här liksom 5 skyddsfaktorerna och påminnas om dem. Liksom om man är lägerledare eller om man är skolpersonal eller vi här på syncentralen. För att liksom hjälpa barnet få tillgång till så många skyddsfaktorer som möjligt.